Podplay.
Det är torsdag den 22 januari 1987. Parkeringsplatsen framför Huntington Mall i West Virginia är särskilt tom idag. Gallerian är ganska nyöppnad, men är redan ett populärt ställe för alla i stan att hänga på. Hit åker man inte bara för att shoppa, utan också för att äta mat, träffa vänner och gå på bio. Men idag är det kallt ute och vägarna är hala. Och Gallerian ligger för ovanlighetens skull ganska öde. I en av de många klädbutikerna jobbar 29-åriga Rebecca Mallory som butikschef. Idag jobbar hon ensam hela förmiddagen. Men klockan ett kommer Rebeccas kollega in. Kollegan frågar om inte Rebecca kan åka hem till henne och vänta på en reparatör, vilket hon går med på. Hon ska bara köpa lite lunch först. Rebecca ska låna kollegans bil. En röd Chevetta som står parkerad ungefär 20 meter från ingången. Hon lägger först in maten på passagerarsidan och går sedan runt bilen för att sätta sig i förarsätet. Men så långt hinner hon inte. Framför henne står plötsligt en man. Hans ansikte täcks av en skidmask och i handen håller han en kniv. Han säger åt henne att blunda. Annars kommer han att döda henne. Du lyssnar på Felaktigt dömd om Glenn Woodall och början på en av USA:s största rättsmedicinska skandaler. Jag heter Hilda Hense. Mannen i skidmasken kör iväg med Rebecca i passagerarsätet. Han upprepar hoten om och om igen. Gör hon inte som han säger så dödar han henne. Under bilresan förgriper sig mannen på henne och skär sönder hennes kläder. Rebecca ber honom att sluta, berättar att hon har barn och sen ber hon till Gud. Men mannen slutar inte. Till slut stannar han bilen. Sedan våldtar han Rebecca gång på gång samtidigt som han hotar henne till livet. Mannen är paranoid och anklagar Rebecca flera gånger för att ha öppnat ögonen. Men hon är så rädd för att han ska döda henne och blundar så hårt hon bara kan. Det enda hon märker är att han luktar gammalt och unket. När han till slut är färdig med henne så rotar han igenom hennes väska. Ur den snor han $5 och en klocka. Då öppnar Rebecca för första gången snabbt ögonen. Hon ser att mannen har bruna arbetsbyxor och att han är omskuren. Mannen blir arg och svär åt henne, men han dödar henne inte. Istället släpper han ut henne ur bilen. Men först säger han att han har en kompis som följt efter dem. Och om hon öppnar ögonen så kommer han att märka det. Han säger också att han vet vem hon är. Och går hon till polisen så kommer hans vän att döda henne. Sen släpps Rebecca vid sidan av vägen. Hon står i kylan och väntar och lyssnar efter nästa bil. Rädd för att mannens vän ska komma och ta henne. Men det kommer ingen. Och till slut vågar hon öppna ögonen. Hon springer längs vägen tills hon ser en kvinna som skrapar av is från sin bil. Äntligen är hon i säkerhet.
Vi hör Victoria Rinkos, researcher för Felaktigt dömd.
Den här attacken blir verkligen som en chock för invånarna i Huntington. Gallerian har ju varit en plats där man går för att ha kul. Man hänger där på sin fritid, man slappnar av, man hänger med sina vänner. Och helt plötsligt så representerar den någonting helt annat och känns otrygg och farlig. Och all den här rädslan som invånarna i Huntington känner ska tyvärr visa sig vara befogad. För bara några veckor efter den första attacken så slår den här gärningsmannen till igen.
25 dagar senare, måndagen den 16 februari, stänger gallerian extra tidigt på grund av en isstorm som har dragit in över området. 23-åriga Janet Johnson jobbar också hon i gallerian, och klockan 3 på eftermiddagen beger hon sig hemåt. Hon sätter sig i bilen och vrider om nyckeln. Men när hon öppnar dörren för att gå ut och skrapa av is från framrutan så hoppar en man på henne och trycker tillbaka henne in i bilen. Mannen knuffar över Janet till passagerarsätet, och när hon vänder huvudet för att titta på honom så slår han henne i ansiktet. Nu får hon samma instruktioner som Rebecca fått bara några veckor tidigare. Om du vet vem jag är, eller om du ser mig, så dödar jag dig. Den här gången tejpar mannen för Janets ögon, binder hennes händer och tar samtidigt hennes guldklocka. Han går också igenom hennes väska och kollar på hennes körkort. Sedan tilltalar han henne vid namn och frågar henne massor av personliga frågor. Han säger att någon hon känner har anlitat honom för att kidnappa henne. Och gör hon bara som han säger så kommer han inte att skada henne. Tejpen runt huvudet sitter lite löst, så Janet kan se lite ur sitt högra öga. Hon ser när mannen kör ut från parkeringsplatsen och ut på huvudvägen. Precis som med Rebecca börjar han nu misshandla och förgripa sig på henne. När mannen saktar in vid en stoppskylt slänger sig Janet mot dörrhandtaget och försöker slita upp dörren. Men hon misslyckas, och mannen river ner henne på golvet. Han skriker att han kommer att döda henne om hon försöker fly. Sedan kör han till en avlägsen plats och parkerar. Där säger han att de ska vänta på en vän till honom. Sedan våldtar han Janet flera gånger. Efteråt säger han åt henne att klä på sig. Sen börjar han köra. När de stannar nästa gång tejpar han fast Janets händer vid växelspaken, torkar av olika ytor i bilen och lämnar henne där. Janet räknar till 60 flera gånger innan hon till slut vågar öppna ögonen. Då ser hon att de är tillbaks på gallerians parkeringsplats. Sedan kör hon sig själv till sjukhuset i samma bil. Precis som Rebecca har Janet inte sett så mycket av gärningsmannen. Men hon har sett att mannen hade en militärjacka, arbetskängor, är normalbyggd och att han hade långt hår och skägg. Också hon har noterat att mannen är omskuren. Men inte bara det. Janet minns också tydligt att mannen luktade oljigt, nästan som ett gammalt garage. Efter den andra attacken råder fullständig panik i Huntington. Det är stor press på polisen att hitta den okända våldtäktsmannen som sätter skräck i staden. På nyheterna rapporteras det om föräldrar som vill förse sina döttrar som jobbar i gallerian med vapen. Med hjälp av Rebecca och Janets vittnesmål, sperma och ett skäggstrå som hittats i bilen där Rebecca överfölls, söker polisen efter gärningsmannen. De jobbar dygnet runt, samtidigt som pressen från lokalsamhället blir allt mer intensiv. Snart får de upp ögonen för en 29-årig man vid namn Glenn Woodall. Han jobbar på kyrkogården Whitechapel Memorial Gardens, som ligger på andra sidan vägen från gallerian. Där gräver han gravar, ser efter utrustning och fixar med lite allt möjligt som behövs. Glenn är gift och har barn och har tidigare jobbat med olika motorer i USAs marinkår.
Polisen vet vem den här Glenn är. Han är en arbetande familjefar, men trots det så har han ändå ett liksom kortare register hos polisen. Källorna som vi har tagit del av avslöjar inte exakt vad det han har dömts eller misstänkts för, men brotten ska vara mindre allvarliga och inte våldsamma. Anledningen till att polisen då börjar snegla i Glenns riktning är ju för att han delvis stämmer överens med de här vittnesmålen som offrerna Rebecca och Janet har gett. Alltså, han har långt hår och skägg, han är ganska normalbyggd och han har dessutom jobbat i militären, så det hade kunnat vara en koppling till den här militärjackan som gärningsmannen har på sig. Dessutom så är han omskuren. Och snart kommer ännu fler saker peka mot honom.
Glenn hamnar i en lineup där det första offret, Rebecca Mowry, ska se om hon känner igen sin förövare bland en rad utvalda män. Och trots att våldtäktsmannen hade skidmasken på under attacken så tycker sig Rebecca kunna peka ut honom. Och hon pekar på Glenn Woodall. Vid ett senare tillfälle får det andra offret, Janet Johnson, komma in till polisstationen. Vad hon inte vet är att Glenn också befinner sig på stationen för att genomgå ett lögndetektortest. En polis tar med Janet och ställer henne utanför dörren till rummet där Glenn sitter. Sedan ber han henne att lyssna och säger till om hon känner igen någon av rösterna där inne. När hon hör Glenns röst säger hon snabbt: "Jag behöver inte höra mer. Det är han." Sen tas hon in till ett annat rum och där kan hon se Glenn på en övervakningskamera. Och mycket riktigt tycker hon sig känna igen Glenns kropp och kroppsspråk, åtminstone från axlarna neråt. Dessutom bär han samma typ av arbetskängor som gärningsmannen. Glenn blir nu huvudmisstänkt. Polisen beslutar direkt att söka igenom hans hem och arbetsplats efter potentiella bevis. Och de tar med sig Rebecca och Janet. I garaget på kyrkogården hittas ett par bruna arbetsbyxor, men också två skidmasker. Dessutom tycker sig båda kvinnorna känna igen den där oljiga gamla lukten.
Faktum är att det här inte är första gången som polisen söker igenom Glenns hem. Redan två dagar efter den första attacken, alltså den mot Rebecca, så kom polisen till honom och bad om att få göra ett blodprov, vilket Glenn gick med på. Ytterligare två dagar efter det så söker polisen upp honom igen, och den här gången så vill de ta in honom på förhör på stationen. Glenn går med på det också och han förhörs i flera timmar innan han släpps.
Polisen söker vid flera tillfällen igenom hans hem, bil och arbetsplats. Men varje gång säger de att de inte är där för att gripa honom. När han blir uppsökt en tredje gång ber polisen honom om ett könshårsprov. Då får Glenn nog. Han känner sig förnedrad och ringer för att rådfråga sin advokat som säger att det är dags att han börjar stå upp för sig själv och att låta polisen invänta en husrannsakan. Advokaten säger också åt Glenn att lämna stan och ringa honom sen. Så Glenn gör just det. Tillsammans med sin fru kör han mot delstatsgränsen till Ohio. Men polisen i West Virginia menar att Glenn är på flykt från rättvisan och skickar ut en polishelikopter som följer efter dem. På bron som delar West Virginia från Ohio sätter polisen upp en vägbarrikad. Och där, knappt tre veckor efter den andra attacken, grips Glenn den 6 mars 1987. Glenn Woodall åtalas på 19 punkter för våldtäkterna, kidnappning och rån.
Ja, så Glenn åtalas ju på 19 punkter, men han har faktiskt alibi för samtliga brottstillfällen. Han har flera vänner och familjemedlemmar som kan intyga att han har varit på andra platser. Antingen med dem eller där han bara synts till. Under den första attacken så firade han sin pappas födelsedag. Och under den andra attacken mot Janet så var han på kyrkogården och arbetade med sin bror och två kollegor. Trots de här alibina då som tycks vara ganska vattentäta så menar åklagarsidan att de saknar trovärdighet för att de just kommer från familj, vänner och bekanta. Åklagarsidan menar att det är självklart att de här personerna inte vill att han ska hamna i fängelse och därför kanske har ljugit ihop någonting eller åtminstone justerat sanningen.
De bevis som åklagarsidan lägger fram är bland annat Janets röstidentifiering, lukten från Glenns arbetsplats, de bruna arbetsbyxorna, arbetskängorna, militärjackan, skidmasken, plus faktumet att Glenn precis som gärningsmannen är omskuren. Dessutom jämförs även Glenns blod och hår med den sperma och det skäggstrå som hittats på offren och brottsplatsen. Innan rättegången begär Glenn att det ska göras ett nytt slags test som vid tidpunkten anses lite experimentellt, nämligen ett DNA-test. Metoden är inte särskilt etablerad och domstolarna i West Virginia har inte börjat använda tekniken ännu. Försvaret lyckas inte heller ta fram någon expert som kan intyga hur tillförlitligt testet är och därför nekas Glenns önskemål.
Istället för ett DNA-test då, som man inte kan bekräfta att det är tillräckligt tillförlitligt, så vill man göra andra typer av tester. Till exempel där man analyserar Glenns hår och blodgrupp. Personen som är ansvarig för det här är en serolog på West Virginia-polisen som heter Fred Sane. En serolog är alltså en expert på att analysera biologiska vätskor, såsom blod, sperma, urin. Och den här Fred Sane då, han har lång erfarenhet av att vittna för polisens räkning. Han har löst väldigt många komplicerade fall och är väldigt ofta anlitad då som ett expertvittne. Han har till och med ett smeknamn som är en gud för West Virginias åklagare, tack vare alla sina framgångsrika insatser.
Enligt Sine matchar Glenn Woodalls blodprofilspåren som hittats på offren och brottsplatsen. Den specifika kombinationen av blodgrupp och enzymtyper är dessutom så ovanlig att den utesluter 99,94% av alla män i West Virginia, men alltså inte Glenn. Även skäggstråt menar Fred Sine är högst osannolikt att komma från någon annan. Detta trots att Sine 3 månader tidigare konstaterat att just detta skäggstrå istället var ett könshår. Resultatet är övertygande och juryn går på åklagarens linje istället för Glenns alibi. Så den 8 juli 1987, ungefär 5 månader efter attackerna, döms Glenn Woodall på alla 19 punkter. Straffet blir 2 livstidsdomar utan möjlighet till villkorlig frigivning plus ytterligare 203 till 335 år bakom galler. Straffet innebär ingenting annat än att Glenn kommer att dö i fängelse. Han placeras på West Virginia State Penitentiary i Moundsville. Det är ett riktigt gammeldags fängelse som är byggt i mitten på 1800-talet. Och den borgliknande byggnaden ser ut som det är taget rakt ur filmen The Shawshank Redemption. Rapporter skvallrar om en vardag av översvämmade toaletter, mat full av hår och insekter och fåglar som flyger in och bajsar i cellerna. Med andra ord lever Glenn under minst sagt tuffa förhållanden. Men snart ska han få en hjälpande hand. Lonnie Simmons är advokat och 1987 är han precis i början av sin karriär. Han har nyligen börjat jobba på en privat advokatbyrå och en av hans första arbetsuppgifter blir att ta sig an Glenn Woodalls överklagan. Under deras första möte är Glenn tydlig. Han insisterar att han är oskyldig och han är villig att ta vilket test som helst för att bevisa det. Lonnie tror honom och börjar undersöka möjligheterna för att få igenom ett DNA-test.
Vid den här tiden så är DNA-tester fortfarande någonting väldigt nytt. Så att få igenom ett sånt innebär väldigt mycket juridik och byråkrati. Och det här är då inte helt enkelt för den här advokaten Lonnie Simmons att hålla på med. Så istället så ger han domstolen ett erbjudande. Glenn kommer helt enkelt att avstå från sin överklagan om han tillåts att göra ett DNA-test. Om testet visar att det var han som gjorde det så kommer han alltså inte att överklaga sin dom.
Det här går domstolen med på och det bestäms att Lonnie ska åka och hämta DNA-prover på statens laboratorium. Där träffar han den rättsmedicinska serologen Fred Sein, expertvittnet från Glenns rättegång, som ska hjälpa honom att ta fram proverna. Sein säger att Lonnie slösar bort sin tid. Sedan skär han loss små bitar av bevismaterialet och skickar iväg till labbet. Dock visade sig senare att materialet som Sein skickat in inte innehåller tillräckligt med DNA och därför går inte att utläsa något resultat. Men Glenn och Lonnie ger inte upp. DNA-tekniken går framåt med rask takt. Och en dag trillar Lonnie över en ny typ av teknik som kallas för PCR. Han ringer upp en av forskarna på området, Dr. Edward T. Blake. Och han bekräftar deras förhoppningar. Den nya tekniken skulle kunna fungera i Glenns fall. I mars 1990 har Glenn suttit fängslad i nästan 3 år. Men nu har advokaten Lonnie Simmons äntligen fått tillstånd från domstolen att skicka över DNA-proverna till Dr. Blake. Resultatet är tydligt. Glenns DNA matchar inte det på brottsplatsen. Nu är det bevisat att Glenn är oskyldig. Men riktigt så enkelt ska det inte visa sig vara. På grund av att PCR-testet är så nytt så måste beslutet i sig genomgå en domstolsförhandling för att se om det kan godkännas. Åsikterna går isär. Vissa experter menar att testet är för nytt för att verkligen våga lita på. Och andra menar att Dr. Blakes tester är fullt tillförlitliga. Efter 4 dagar av förhandlingar lyckas advokaten Lonnie Simmons till slut övertyga domaren att tillåta ett äldre sorts DNA-test. Ett likadant som serologen Fred Sein tidigare inte hade lyckats med. För om det funkar så spelar ju den här nya metoden ingen roll. Förslaget godkänns, men den här gången ska en annan expert genomföra testen. Och tänk, den här gången funkar det. Även detta test kan konstatera att Glenn inte kan vara gärningsmannen. Efter 4 år och 3 månader i fängelse släpps nu Glenn Woodall till husarrest och får ett nytt rättegångsdatum. I maj 1992, drygt 5 år efter attackerna mot Rebecca Mowry och Janet Johnson, är Glenn tillbaka i rättssalen. Sist han var här dömdes han till 100-tals år i fängelse. Men nu är stämningen en annan. Domaren ser på Glenn och säger: "Du har all rätt att vara bitter, men dina ansträngningar kommer göra det lättare för nästa person som blir felaktigt dömd. Det är någonting du kan vara stolt över för resten av ditt liv." Sedan förklaras Glenn Woodall oskyldig och ett stort jubel bryter ut i rättssalen. Men Glenn bara sträcker sig efter sin frus hand och säger: "Kom, nu går vi härifrån." Senare tilldelas Glenn $1 miljon för den felaktiga fängelsedomen, vilket är högsta möjliga belopp.
Den här stora utbetalningen då på $1 miljon i kombination med alla felaktigheter som har gjorts under rättsprocessen gör att folk väldigt snart börjar få upp ögonen för fallet. Och fler misstankar börjar riktas mot den här serologen Fred Zane. Den högsta domstolen i West Virginia tillsätter snart en utredning som ska gå till botten med vad allt det här handlar om egentligen. Och det kommer att avslöja en av de största rättsmedicinska skandalerna i USA:s historia.
För av någon anledning hade Fred Zane lyckats bli anställd hos polisen, trots att han hade mycket låga betyg och var underkänd i flera viktiga kemiämnen. Han hade dessutom underkänts under sin utbildning i serologi hos FBI. Ändå hade han fått fortsätta och till och med leda serologiavdelningen hos West Virginia-polisen. Utredningen visade också att Fred Zane rutinmässigt i över 10 år hade ändrat i laboratorieprotokoll, överdrivit testresultat och rent av förfalskat bevis. Anledningen verkar vara för att kunna anpassa resultatet efter åklagarens önskemål. Zane hade ju varit så populär för sin förmåga att hitta bevis där andra inte lyckades. Nu blir det uppenbart varför. Och Glenns fall är bara toppen på isberget. När utredarna gräver djupare i Fred Zanes arbete upptäcker de 182 fall av misstänkt bedrägeri bara i West Virginia. Ännu fler upptäcks senare i Texas, där han också arbetat. De flesta av fallen handlar om grova brott som mord och våldtäkt med långa straff. Många av fallen öppnas upp igen, men i många andra finns bevisen inte längre kvar och eventuella bedrägerier kan inte utredas. Under åren som följer blir minst 9 personer formellt frikända. Men i många fler fall omprövas och upphävs gamla domar.
Det är alltså hundratals människor och rättsfall som påverkas av Fred Zanes vittnesmål. Vi vet inte exakt hur många som har dömts felaktigt på grund av honom eller hur många som faktiskt än idag fortfarande sitter i fängelse. Det vi vet i alla fall är att det finns flera andra män som har tillbringat över 20 år i fängelse på grund av Fred Zanes gärningar. Så i sammanhanget så kom Glenn Woodall ganska lindrigt undan trots allt.
När bedrägerierna upptäcks har preskriptionstiden runnit ut för många av de brott Fred Zane anklagas för. Han åtalas på några punkter, men dör i cancer 52 år gammal innan han hinner dömas för några brott. Men vem var det då som faktiskt överföll Rebecca och Janet utanför gallerian? När Glenn Woodall förklaras oskyldig så fortsätter inte utredningen efter den faktiska gärningsmannen. Det står helt still i 18 år. Men år 2009 laddas DNA-profilen från våldtäktsmannen på Huntington-gallerian upp i en nationell databas. Inte långt därifrån får den en träff. En morddömd man vid namn Donald Good matchar profilen. Och inte nog med det. Hans fingeravtryck stämmer överens med de som hittats på offrens körkort. Under rättegången mot Donald Good vittnar både Rebecca Mowry och Janet Johnson igen. Och trots att det är tufft att riva upp gamla trauman är de glada över att äntligen få gå vidare i livet och hjälpa till att sätta fast den faktiska gärningsmannen. I april 2011 döms Donald Good för våldtäkterna. Och efter 24 år kan historierna om attackerna i Huntington Mall äntligen få ett slut. Du har lyssnat på Felaktigt dömd med mig, Hilda Hense. Manuset skrevs av Ellen Norberg. Redaktör var Alex Häger. Och producent var Evelina Färnerud. Felaktigt dömd produceras av Podplay.
En del av